om ni tänker er en riktigt, riktigt lång uppförsbacke. Nej, vi kan inte börja så här idag också.
Varmt välkommen till BB-podd som du hör via gt.se, Spotify eller vilken typ av poddspelare du vill. Mitt emot mig i vita söta hörlurar sitter han, Joakim Harnes, den kanske snyggaste mannen i Billdal. Hur mår du?
Massor av lögner. Det är vad du kastar på mig.
Ja, det är så det är. Skit i hur Harnes mår. Jag tänker att vi kastar igång det här programmet direkt. För vi har en jävla massa innehåll som ska ut på en kompakt jävla tidslinje.
Ja.
Vi kastar direkt igång med lite goda lyssnarfrågor. Vi brukar ju ofta missa det segmentet. Så nu tänker jag att nu tar vi det från start, så att säga. Och vi börjar faktiskt på ett litet udda ämne. Det är så här att vi har fått in två stycken frågor på tema Estonia.
Det är ju inte in character.
Nej, egentligen. Det är det inte. Men vi så snälla som vi är, står
eller,
vi lite med dem.
Ja. Är det en metafor? Är det sjunkande skeppet i Göteborg?
Ja, det kan vara så. Vi börjar med GBG på Twitter. Han skriver... Vad tror ni hände med Estonia?
Sjönk.
Och så frågar Glenn HS. Vad tänker ni om Estonia-katastrofen?
Synd.
Då känner jag att vi har städat av segmentet Estonia i veckans BB-podd och går direkt in då på de blåvita ämnena. Fredrik Arthursson frågar, och det här tror jag att vi får prata om en stund. Vad i helvete har hänt med Aiesh?
Mm. Och då tror jag kanske att Fredrik inte bara tänker vad som hänt på planen, utan även hans eskapader i media. Tror du att jag tolkar honom rätt då?
Jag tror att du tolkar honom rätt. Aiesh har ju då ett litet rykte om sig om att vara en liten typ av bråkstake.
Strulputte.
Ja. Väldigt fint onsala ord för stökig snubbe är det. Ja. Och Aiesh har...
Jag kan också vara bråkmakare.
Vilken gata borde Lotta på egentligen?
Är det en kuggfråga? Mm. Det är en kuggfråga.
Mm. Bråkmakargatan. Det är typ Krukmakargatan. Skit i det. Nej, men sen Roland Nilsson började träna i IFK Göteborg så har vi kunnat se att Hoshama Aiesh har fått ställas vid sidan av plan och egentligen inte då med i startelvan. Och det har tagit ganska hårt på Hoshama. Så pass hårt att han nu då i en intervju säger att han inte är nöjd med situationen. Man fattar att han inte är nöjd, men att han går ut och säger det är ett stort tecken på sitt missnöje.
Det började väl egentligen i någon ytterligare en intervju tidigare i veckan, någon vecka sedan, när han, alltså andemeningen var att han tyckte att han var tillräckligt bra för att starta.
Mm. Och nu så får han då frågan om han kan tänka sig att lämna IFK Göteborg och säger ja. Vi kanske ska ta och läsa upp det här så att det inte blir några tveksamheter, vad tror du?
Ja.
Och då säger Hosham, det är en speciell sits, samtidigt är det en speciell sits för klubben. Det viktigaste är att ta 3 poäng och avsluta säsongen med att förklara oss i Allsvenskan. Det går över allt och alla.
Vad är det för fråga som han svarar detta på?
Faktiskt ingen fråga, utan han bara, de skriver liksom en lång text om hans situation och sen så säger han detta.
Okej. Okay. Då måste man ju ändå någonstans, jag ska inte rida ut på någon vit häst till försvar här.
Nej.
Men det känns ju lite då som att det inte är 100% fair. För läsaren så framstår ju det som att Hosam har liksom sprungit efter journalisterna efter träningen. Hallå, hallå, hallå. Jag har något att berätta här. Jo, om det är så här nämligen så är det ju inte. Utan han svarar ju det här på en fråga. Men det är lite ohederligt att inte ta med frågan, tycker jag.
Vad du säger är att det här är en klassisk clickbait.
Det är en klassisk it's a trap.
Ja. Hur vi gör det får Roland styra. Sedan får man ta en diskussion efter de här matcherna, säger han. Och så står det så här. Och det är det här han säger nu som folk är lite intresserade av. Att sitta på bänken nästa år är inget alternativ. Jag tycker inte att jag har fått chansen att komma in och visa mig. Får jag inte starta till vintern har jag egentligen inte fått chansen. Får jag inte chansen kanske man ska gå skilda vägar. Då får han frågan.
Men han fick inte någon fråga om det här heller.
Nej, han fortsätter, står det här.
Okej, så han, det bara kommer som ett rinnande vatten ur honom.
Ja, då får han frågan. Då kan du tänka dig att lämna IFK Göteborg. Då svarar Hosham, ja, absolut, om jag inte får spela. Alla spelare är öppna för att byta klubb om de inte får spela. Jag älskar att spela fotboll. Får jag inte göra det här, får jag göra det någon annanstans. Men det är inget jag går runt och tänker på nu. Det är en lögn. Det går han och tänker på nu.
Ja, alltså, han är på samma gång. Så, han svarar ju korkat och ärligt.
Mm.
För att det är ju helt sant det han säger. Om fotbollsspelare inte får lov att spela, så tänker de ju okej. Så här kan vi inte ha det. Typ.
Nej, så är det.
De flesta tänker det. Däremot så är det ju korkat att säga det till media. Media är de sämsta du kan säga det här till.
Nej, men,
för de säger det nämligen till alla andra sen.
Så här, man kan bli arg på media för att de väljer att göra den här typen av grejer. Man ska också komma ihåg att det är ju aldrig journalisterna som gör rubriker och pushar och sådana grejer. Det är rätt viktigt att komma ihåg det i sammanhanget. En journalist kan göra världens längsta text och göra ett stort porträtt av en person. Och sen så skickar man in det då till någon som ska publicera detta. Och då väljer alltid den som publicerar en riktig jävla god bit för att du ska lockas in och läsa det här. Så kallat clickbait.
Dock så tycker jag i och för sig att det är en undanflykt som journalister ofta använder. Och som jag inte riktigt tycker håller. För skriver du en text så har du väl fan ett ansvar att ta det i mål hela vägen och se hur det vinklades, hur det blev. Kan jag tycka.
Framförallt så kan ju journalisten också säga till den som publicerar detta, jag vill inte att du trycker på det här.
Det var i koncentrat vad jag sa.
Ja, ungefär så. Får jag nu bara sticka in med en liten pik mot Hosham då?
Stick in.
Det är ju så jävla pantat av Hosham. Det han gör nu är han ju fullt medveten om vad som kommer hända med. Och här tror jag någonstans att Hosham vill ju visa sitt missnöje. Men han måste också se liksom bägge sidorna av myntet när han gör det här. Liksom först då, vad är det han vill uppnå med att berätta att han öppet säger att han kan tänka sig att byta klubb? Vad är det han vill med det? Vill han att agenter ska upptäcka att han är missnöjd och hör av sig och sådär, eller vad är det han vill? För det finns alltid två sidor av myntet. Så här. Den ena sidan är ju, ja, man förstår att Hosham är missnöjd. Men den andra sidan är ju att supportrarna blir jävligt sura över att de spelare som inte är nöjda över sin situation i klubben och vill lämna.
Och gnäller i media.
Exakt. Och här måste man nog, när man säger en sån grej, precis innan man öppnar munnen, tänka efter, vad innebär det nu om jag säger så här?
Nu ska jag bryta ner det riktigt hårt här då.
Mm.
Vems fel är detta? Detta är allas fel. Nummer ett, det är Hoshams fel. Han säger saker som han borde fatta blir onödig storm, onödigt tjafs, splittrad grupp. Fokus som vi absolut inte vill ha när vi håller på och kämpar för våran överlevnad i Allsvenskan.
Man ska också komma ihåg att Hosham är liksom, han är ju inte 17 år. En 17-åring kan göra ett sånt här misstag, lära sig och gå vidare. Men Hosham är ju en vuxen kille liksom med flera klubbar i karriär i ryggsäcken. Liksom.
Och man ska kanske framförallt inte göra det två gånger på en vecka.
Nej.
Nummer två, det är medias fel.
Mm.
För media tar de här sakerna som de nog är ganska medvetna om. Att så här, Hosham är inte ute efter att gå ut och få något jävla världskrig här nu. Han är mest frustrerad för att inte han får spela. Han tyckte att jag hade en tränare som lät mig spela hela tiden. Nu kom Roland det här. Låt mig inte spela, det gillar jag inte. Och då så säger jag bara allting på samma gång som jag tycker och tänker. Det är inte riktigt schysst att lägga upp intervjun så. Som att det ser ut som att han har sprungit efter eller han har ringt upp. Hallå, hallå, hallå GP, hallå. Jag ville bara berätta det här att jag är jättetrött på detta. Jag tänker dra om jag inte får spela. Så är det ju inte. Men det framstår väldigt mycket så när de väljer att inte ta med alla frågor till exempel. Utan det känns som att det är Hosham som driver på samtalet. Det är lite ohederligt av media.
Mm.
Tre. Det är den sportsliga ledningen i IFK Göteborgs fel. För att om du har en spelare som Hosham, du vet precis vad han är för spelartyp. Han är en sån där humörspelare som behöver vissa saker, vissa liksom ingredienser i sina matcher för att han ska lyckas. Han har till stor del haft det innan under Poja. Under Roland så förstår de att det här kommer inte bli hans 100-procentiga arena. De vet också att det är en spelare som har en historik av att inte vara så nöjd, av att liksom kanske tjafsa i media och så vidare och så vidare. Då måste hela den sportsliga ledningen, från sportchef 1 till sportchef 2 till tränaren, fånga upp honom, snacka med honom, gulla med honom. det är så här, det är märkligt och det är synd att det är så här med fotbollsspelare. Men de är fotbollsspelare för att de har en del andra ingredienser som inte vi andra har i sina skallar och kroppar. För mig är detta helt självklart att det blir, alltså när man byter tränare, det kommer in någon annan. Man måste liksom kämpa på i det tysta, man måste spela spelet. Men det är inte alltid som det funkar så för de här. Och det kan också vara en stor anledning till att de har kommit så långt i sin sport. För de ser bara, jag ska spela, jag ska vara bäst, jag ska göra det, jag ska göra det. Men då måste man fånga upp honom och gulla lite med honom. Berätta för honom, okej, Hossam, det är så här, vi tycker du är grym, vi tror på dig. Men just nu håller vi på att ramla ur allsvenskan. Vi måste göra den här grejen ett tag här nu. Vi tror på dig. Fortsätt kämpa på. Du kommer få dina chanser. Du är inte bränd. Så där måste man göra från den sportliga ledningen. Det har man uppenbarligen inte gjort. Eftersom han och flera andra spelare verkar springa omkring och vara ganska frustrerade. Och var det 4 vi var på? Jag kommer inte ihåg.
Nästa blir ju 4 då.
Ja.
Och där tror jag vi är rörande överens vad det gäller.
Och då är det ju de som hanterar hur spelare uttalar sig. Det måste finnas någon som säger till Hossam, i alla fall efter första gången. Det här, min vän, gör du inte om. Då behöver någon ta honom i örat och säga, du kan inte gå ut och gnälla i media på att du inte får spela när vi håller på att ramla ur allsvenskan. Håll käften, bit ihop, och så får du ta något möte med Rolle och Pontus och rådgivaren om det är så.
Jo, men just den här mediaträningsgrejen, det känns lite som att han har fallit mellan stolarna hösten 2020. För att det är så här, nu är det andra gånger också som media då, eller rättare sagt personer i MIFK Göteborg, ska bolla saker genom media. För givetvis, när GP märker då att nu har vi guldstoff här, liksom, nu får vi den här goa jäveln. Då ska de ju gå på också sportchef Pontus Fanerud för att få en replik. Och där, om man ska se historiskt sett, så fanns det ju en man som heter Håkan Mild. Han sa ju gärna, ingen kommentar, eller vi tittar alltid på intressanta spelare och så vidare. Men Pontus är inte riktigt där ännu. Jag tänkte ska läsa vad Pontus säger här.
Kan du inte göra det på Pontus Farnerudsk skånska också?
Det är det. Då ställer jag frågan till dig innan. Förlöjligar jag Pontus Farnerud om jag gör det?
Nej. Han är en Englishman i New York. Okay. Det får han tåla.
Jag vet inte vad. Nej, han är ljusare i rösten.
Ja.
Han är högre upp. Ja, här är han. Pontus. Ja. Jag vet inte vad han har sagt än. Jag kan inte uttala mig om det är på. Det står faktiskt så.
På?
Ja, det står det. Om det är på.
Ja, väl på eller då? Ja.
Jag måste kolla vad han har sagt. Men är det så att han har sagt att han vill lämna, får vi diskutera det? Nej, Pontus.
Varför lämnar du den?
Den öppningen gör vi inte i media, kompis.
Det räcker ju bara att säga, jag vet inte vad han har sagt, det vill jag nog veta innan jag har några kommentarer till det.
Men jag tror så här, ge Pontus ett par månader så kommer han vara varm i kläderna på den typen av punkt också. Och då kommer han antagligen svara, gubbar, nu vet jag vad ni försöker göra och det här får ni inte av mig.
För vadå?
Stick och brinn!
För det, nu blir det som den här gamla P3-segmentet i något humorprogram, typ Hetsjakten.
Just
när de först ringer upp typ Bert Karlsson och så säger de att typ Carola har sagt det här om dig. Och så, nej, har du sagt det, den jäveln? Och så får de något ännu värre och så kan de bara bolla dem mellan varandra. Och till slut så bryter tredje världskriget ut.
Det är oerhört bra underhållning i det.
Ja.
Men den typen av underhållning skulle vi inte ha kring IFK Göteborg.
Nej, inte just nu. Nej. För då går de tillbaka till Hossan, kan man tänka sig då, och säga. Du, Pontus Farnerud säger att ni nog får diskutera din framtid.
Ja, Pontus Farnerud sa det här, vi är öppna för att diskutera Hossan.
Nej, vi ska diskutera din framtid.
Ja, nu gör vi det. Ja. Jag är med. Nej. Så, summa summarum, det är synd att jag har blivit som det blivit. Det kan vi konstatera.
Japp, den här härliga medievurpan. Den för väl oss osökt in på det som kanske var det som ligger till grund för detta, nämligen den förra matchen.
Hossam kände att han var tillräckligt bra för att starta mot Elfsborg på Borås Arena, till den du menar.
Det är den matchen som avses, och en match där vi ändå tar någon sorts skrällkryss. Är det som man får ta det, eller?
Alltså, historiskt sett så har vi alltid sagt det, att krysset, det tar man ju i Borås. Och det gjorde vi även den här gången.
Brukar man sitta på lite bättre insatser i övriga ligan.
Ja, precis. Det har ju varit... historiskt sett har vi haft väldigt svårt för att ta 3-poängare på Borås Arena. Och man brukar skoja och säga det, att om man visste att man fick ta krysset på förhand just i Borås, hade man gjort det.
Om man tittar på själva matchen så tycker jag att vi gör en ganska stabil första halvlek där vi är väl så bra som Elfsborg. Det är glädjande. Tyvärr så omsätter vi inte det i mål. Vilket har varit lite av säsongens soundtrack så att säga.
Faktiskt.
Close but no cigar. I andra halvlek tycker jag däremot att vi är riktigt dåliga. Framförallt försvarsmässigt eller framförallt positionsplats. Alltså, allt det som gjorde att vi stod upp bra mot Elfsborg i första halvlek, det försvinner lite. Jag vet att Jakob Johansson blir tvungen att utgå och så blir det omflyttning. André Kalesi får gå in på mittbacken och August får gå upp på mittfältet. Och det är väl aldrig bra att göra sådana omflyttningar i flera lagdelar.
Det blir ju två förflyttningar då på en gubbe. Ja. Det är synd.
Men jag tycker att skillnaden blir ändå monumental och jag tror inte bara det har att göra med bytet där, utan det känns som att det tappar våra defensiva positioner ganska ordentligt, vilket gör att liksom de här små försvarsboxarna som man har överallt på planen, som man helst inte vill att motståndarna ska kunna slå igenom bollen, mellan sticka igenom, att de är ganska öppna och läckande.
Jag har kommit på en grej efter 22 omgångar här nu i årets allsvenska Hannes, gällande IF Göteborg, en dunderspaning.
Okay.
Vet du vad vi är absolut sämst på?
Göra mål?
Nej, det finns en sak som vi är ännu sämre på.
Oj då.
Det är paus.
Eller så är vi svinbra på just paus.
Varje gång det är paus, så vi kan inte hantera paus. Det är verkligen så här, man ger dem fingret, de tar hela handen paus. De lägger av, de förlänger pausen hela vägen fram tills man sitter i spelarbussen och är på väg hem med en besviken.
Bjärs kommer ut så här liksom, när de ska ut andra, kommer han ut nyduschad och så där.
Jaha. Är det en till?
Fan också.
Jag som precis har stretchat färdigt här liksom. Nej. Paus, inget vi ska ha i Göteborg. Inte våran grej.
Nej. Det kan nog stämma. Men jag tycker att det blir flagrant hur enkelt Elfsborg då kan spela igenom de här skotten mellan försvarspositionerade gubbarna som borde vara täta. Där är det bara att dra den rakt igenom. Och de kommer till massor av lägen och framförallt till förhandslägen. Du förstår vad jag menar. Det som borde kunna omsättas till lägen. Och det är synd att allting bara skickades av i pausen.
Ja, så är det.
Vi har också då att när André Kalesir kommer in så är han ju alldeles för het, tycker jag det känns som. Du har också varit inne på det, att man vill inte byta i backlinjen. Man vill inte byta någonstans.
Nej, helst inte.
Framförallt inte i paus kanske.
Nej. Nej, men just ett sånt byte i paus är väl lugnt, för att då, men att bli inkastad i 80:e som mittback, det är aldrig tacksamt.
Ja, nej, men det känns som att André vill komma in och bevisa sig att nu kommer jag in med energi och ska vara så jävla för alla. Och han går ju och stöter bort sig ett par gånger där, som det håller på att bli mål där. Det var inte bra.
Nej, det var synd.
Någon som jag tyckte var bra, det var Alexander Jallow, som faktiskt tar mark varje match, får jag säga. Väldigt bra i defensiven, följsam, kunde hänga med Jesper Karlsson. Jävlar vilket tjat det var om att det var Jesper Karlssons sista match. Hans sista föreställning är alltså helt fullkomlig låsning på det då, kommentatorerna. För övrigt, sånt man lägger märke till en sån här säsong när man inte får vara där. Hur mycket skit det snackas, ska jag säga.
Ja.
Jag tycker också kanske att domen över Pakas spel är lite hård. Men jag kan eventuellt uppleva som lite jävig i det läget. Vad tycker du själv?
Om Pakas kvaliteter om och hans höst, menar du?
Ja, men så här, det är väl ingen hemlighet att vi har ett jävligt gott öga till honom. Jag tycker mig se en hel del bra saker i det också. Även om det verkligen inte är Pakas typ av spel. Han tar sig förbi och väggar och lägger fram bollar på vänsterkanten. Men det är ju inte där han trivs med att vara. Så är det är ju fullkomligt solklart också. Men jag tycker att folk gör den enkla matten. Så här, nu gör vi det här, det borde inte passa dem. Och så fort man ser någonting som inte är 100 så sätter man ytterligare ett streck på väggen. Liksom.
Fast jag tror att det är lite samma fenomen som Tobias Sana just nu. Som får otroligt mycket kritik. Trots att han då leder våran skytteliga och trots att han ligger tvåa i poängligan. Och jag tror att det har att göra med att man är van vid en viss nivå. Och så får man se personen spela på nivå som den inte är på. Men som fortfarande är en en helt okej nivå, men som inte är den där spetsen. Och då blir man så jävla besviken och arg på just den spelaren.
Tobias hade ju också någon sån där intervju där han sa någonting på ett sätt som inte var fördelaktigt, att han inte ville spela på den positionen eller sådär. Och jag kan också känna så, där gick han lite i den mediefällan. Å andra sidan så skickar han fram Tobias varenda jävla gång det ska sägas någonting som är svårt. För han har ett tugg som funkar ganska bra. Men till slut så blir det väl också något som hamnar lite snett. Jag tycker inte man ska skälla på honom så mycket för det. För han är nog inte den killen som inte borrar ner huvudet och kämpar. Utan han är väl också ganska ärlig.
Ja, och till då Blåvitts försvar här nu så är det ju Dplay som varje gång begär Tobias Sanna. Det är väl enkelt att köra på samma tema. Ja, så är det. Jag tänkte då att vi ska lite snabbt, men ändå ganska nyanserat faktiskt, ta oss igenom resterande del av säsongen för att se om klubben faktiskt löser det här allsvenska kontraktet.
Du menar så här, konsekvensen av den enpoängaren som blev i Borås? Ja. Och vad det gör oss till?
Ja, just nu så ligger vi på en god, härlig, underbar poängskörd om 21 poäng.
Då är vi precis ovanför kvalsträcket, va?
Ja, men det är vi. Vi har ju hela två goa baljor till godo mot Helsingborg och det underbara kvalsträcket.
Eller på säker mark, som det skrevs i media.
Alltså om vi stänger allsvenskan idag, då är det säker mark.
Det är annars det är extremt låg ribba för säker mark. Får man ju...
om man är två mål från kval... Då är man inte på säker mark.
Man är så låg som man skulle kunna saxa.
Ja, verkligen. Verkligen. Men vi ligger på 21 poäng tillsammans då med Helsingborgs IF som också har 21 poäng. Men två insläppta mer. Eller rättare sagt två insläppta mer för att bli.
Ja, men ska vi gå igenom de lag som vi faktiskt tycker är direkt indragna i den här nedflyttningsstriden? Eller kvalstriden? Eller, ja.
Så, alltså som är direkta hot mot IF Göteborg i sådana fall. Ja, men... att Falkenberg... inte löser det, det kan vi nog. Vi känner inte dem som ett jättehot i sammanhanget. De ligger dumt
sist. Falkenberg räknar vi med att de åker rakt ut.
De har 16 poäng och har gula tröjor på sig. Då får man skylla sig själv.
Och vita shorts. Ja. Ja. Så tyvärr Falkenberg, sorry.
Det var kul så länge det var. Vi gillar det för att vi har gräs. Ni har världens sämsta arenanamn.
Och fula tröjor.
Vi tackar i alla fall Falkenberg. De lagen som vi då anser är med i den här så kallade botten/kvalstriden och som riskar att flyga ut i den beryktade hemska superettan är Kalmar FF, Helsingborgs IF, IFK Göteborg, AIK och den lilla bubblaren Varbergs Boys.
Outsiden.
Ja.
Örebro, de anser vi kommer klara sig utan att bli indragna i striden.
De ligger på 27 pinnar idag, precis samma som Varbergs Boys, men deras spelschema är så pass tacksamt att det ska mycket till för att Örebro inte löser det.
Även de hamnar på sin sedvanliga 8, 9, 10.
Nej, plats. Det gör de inte. De hamnar på en god 12:e plats.
Okej. Okay. Ja. I alla fall AIK. Mm. Som så här, AIK är ett lag som jag tror ganska snart kommer vara ur den här bottenstriden tyvärr. Mm. För de har bra form, bra tryck i laget och de har fått tillbaka sitt självförtroende och det är väl det är nästan allting handlar om för de här lagen nu.
Jag har för mig nu utan att ha för mycket på fötter att om man summerar de senaste 5 omgångarna så ligger de typ etta i allsvenskan.
Ja, men de har
nu är inte allsvenskan de senaste 5 omgångarna, vilket är synd då för AIK.
Men de har slagit Bayern i ett derby och de avgjorde på stopptid mot Mjällby. De har bra fart i laget, bra tryck och skjuts i steget. Vi tror att de kommer segla ur den här ganska enkelt och hamna någonstans runt 35, 36, 37, 38 poäng där någonstans.
De har en ganska tacksamt spelschema kvar. De har Östersund borta. De tar emot oss faktiskt sen om Norrköping borta. Det är inte roligt. Men sen så får de möta pesslag som Varberg, Örebro, Kalmar. Och så får de avsluta med Elfsborg. Så lite gött däremellan.
Ja, men vi tror att de tar ganska mycket poäng på den här och blir liksom... De diskvalificerar sig själva från nedflyttningsstriden, vilket är gött.
Det är synd, för att om vi skulle åka ut
man inte
så hade vi gärna tagit med oss AIK.
Ja, absolut.
Det är roligt. Plus att de var ju där ganska nyss och de vet ju hur det känns och sådär.
Japp. Ska vi marschera vidare med Helsingborg då?
Mm. Och Helsingborg, de har haft lite stökig säsong får man ändå säga. Sen fått igång här, dopade Max Svensson, helt plötsligt funkar allting för dem. Helsingborg har ju Ska du först säga vad du tror att de landar i, eller ska jag läsa?
Eller, det är väl egentligen bättre att vi först säger matcherna. Det var alltså, jag som bara var het på gröten. Och vi kan också säga det att, för att förtydliga det. Av de lagen som vi pratar om här nu, så måste vi komma före minst två.
Mm, så är det.
Kommer vi före ett av dem blir det kval. Kommer vi före två så klarar vi oss helt från kval.
Därför vill vi gärna komma före två.
Ja.
Kval var inte kul. Jag var där sist. Det var inte kul. Helsingborg då, de börjar med att möta Mjällby borta, de har Örebro borta, de har Malmö hemma. Sen så tar de emot oss, sen har de Elfsborg, sen har de Falkenberg och sen avslutar de lite gött och enkelt Norrköping borta.
Helsingborg som då startar på 21, precis som vi här nu då. Vi tror att de kommer skrapa ihop en 27, 28, 29 poäng där någonstans.
Yes.
Det går ju inte att med någon större säkerhet tippa några som helst matcher i årets allsvenskan. Men detta är vad vi tror.
Nu ska man också komma ihåg att allsvenskan spelas ju bara en match i veckan nu. Vilket gör att det blir lite mer ordning på torpet, som det så fint heter. Det är inte det här att det är tre matcher på en vecka om man inte hinner träna. Nu hinner man ju faktiskt planera inför kommande motståndare.
Vi räknar till exempel kallt med att Malmö trycker dit Helsingborg i det så kallade Skånederbyt.
Det tror jag ändå i och för sig de hade gjort när de hade ställt ut ett gäng halta gubbar som spelar match igår. Men det är en annan femma.
Jep. Så där någonstans hamnar de. Mm. Kalmar då börjar på 19 poäng som de har idag.
Mm. Vad tycker vi om Kalmar? Skickar vi inte dem rätt ut ur allsvenskan? Rätt ner i papperskorgen med dem.
Det hoppas vi.
Ja. Kalmar möter då Malmö för femma, sen har de Elfsborg, sen har de goa Falkenberg, sen har de Sirius borta. De har Örebro borta, de har Djurgården hemma, de har AIK borta och sen avslutar de lite gött med BK Häcken hemma.
Det är svårt spelschema såklart, men vi tror ändå att de hamnar någonstans runt 26, 27, 28 poäng också där, beroende på upp och ner och sådär. Ska vi spara IFK Göteborg som en någon sorts nugget i detta och även redovisa Varbergs boys då?
Ja, men jag tänker att vi kan prata lite mer om våra matcher kanske. Mm. Men vi städar snabbt då Varberg. Och anledningen till att vi tror att de är inblandade i det här är för att de har ett svårt spelschema kvar. Mm. Dels så möter de ju då anrika, stora, starka Göteborg borta, det första de gör. Mm. Oh. Den är inte rolig. Skojar bara.
Typiskt bra år de möter.
Ja, faktiskt. Sen så tar de emot Norrköping. De tar emot Elfsborg. De spelar AIK borta. De tar emot Hammarby. De spelar borta mot Östersund. De tar emot Malmö och de avslutar på Tele2 Arena borta mot Djurgården. Jag ska inte se att de tar mer än tre pinnar.
Nej.
Resterande del av året.
Och då har man tagit i ändå.
Ja.
Nej, men Varberg de får som mest 30 poäng. Mm. Men eventuellt ännu färre. Mm. Och de kan därmed faktiskt bli en räddningsplanka för något av de här lagen som ser sig själva jävligt brunt tillliggandes.
Men enligt den här kalkylen så tror jag att Varberg hamnar på en god kvalplats därför.
Ja. Sen så ska jag också säga, ni får inte korskolla de här tipsen, för det här är ju mer baserat på vad vi tror om varje match.
Det här är ju klart den 6 december, om någon vill sura för att vi sa något dumt den 30
september.
Nej, ni
trodde Häcken skulle få en den skånskan kom in här igen. Mm. Ja,
det var Pontus Farnerud som ringde dig.
Ja. Jävla otippat
det. Nu jävlar tar vi det som spelar någon roll här.
Japp.
Nu tar vi det, okej. Mm. Blåvitt va? Vi tar ju emot Varberg hemma på mot Gamla Ullevi.
Ja, den måste vi nog fan med ta och vinna om det alltså, ska bli något.
Vi ska inte säga att vi vinner, men vi måste vinna.
Ja.
Så är det verkligen.
Ja.
Sen så spelar vi borta Friends Arena mot AIK, mot ett formstarkt, fint AIK. Om vi bara drar ner fasaden lite.
Nej, jag tror inte att vi tar några poäng i den.
Nej, vi blir nollade borta mot AIK.
Vi kan absolut inte räkna med att ta några poäng i den.
Nej. Sen så åker vi till stadion och möter Malmö borta. Det är synd.
Ja, nej, det är samma där, tyvärr. Alltså. Man hade önskat att man kunde skjuta ut bröstet och ha lite självförtroende, men nej.
Men jag garderar ändå lite och säger att vi tar en poäng i antingen Malmö eller AIK-matchen då.
Ja, då har du varit väldigt positiv.
Ja, men nu var jag det. Sen så tar vi emot Örebro hemma.
Mm. Där är det väl också en sån match då som där gäller det. Och
den behöver vi vinna.
Det är en match som på förhand är helt jämn, eller hur?
Men den hade varit väldigt, 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 väldigt bra om vi kunde vinna.
Ja.
Sen möter vi Helsingborg borta och det är en så kallad sexpoängsmatch.
Ja, där kommer ju något av lagens öde sannolikt avgöras.
Där känns det som att vi får någon sorts indikation på hur det kommer gå i slutet på året.
Ja, nej, men det är precis som Örebro, så är det väl också en match där det är helt jävla öppen utgång.
Mm. Sen tar vi emot Häcken hemma på Gamla Ullevi.
Alltså alla derbyn slutar ju kryss typ.
Mm. Ska vi säga det här också?
Vi tar in krysset.
Ja. Vi kan inte förlora mot BK Häcken. Jag kan inte sitta och säga det i BB-fonden att vi förlorar mot BK Häcken. Det går inte.
Nej.
Då har jag hellre fel. Sen så möter vi Östersund borta.
Och det är en svår match just nu, för de är inte i någon dålig form.
Nej.
Om de inte har fått corona hela jävla Östersund i det läget, så får man skoja. Så. Ja,
det får du. Spaning nu. Vi möter Östersund i Östersund den 29 november.
Och vad är det som händer då?
Ja, men det är ju i höjd med Åre. Kan det vara så att vi får en snömatch för första gången på jävligt länge? Åh, en riktig sån Royal League-upplevelse.
Det skulle sannolikt tala enormt till vår fördel, eller? Orange boll.
Mm.
Du menar att de kanske är vana vid det?
De är ju bättre på snö i Östersund än vad vi är i Göteborg.
Ah, jo. Men du ska inte ha en Charlotte Kalla liksom.
Nej, det var bara en snabb spaning här. Sen avslutar vi genom att ta emot Sirius hemma på Gamla Ullevi 6 december.
Ja, och Sirius är ju bra i år. De kanske inte har så mycket att spela för då.
Nej.
Men så här, vi är ju inte så sugna på att behöva slå Sirius i sista omgången för att klara oss kvar. Det är man inte sugen på.
Det är man inte.
Nej, så det är ju en match som precis nu när man tittar ligger lite plus för dem.
Mm.
Tyvärr.
Hur många poäng skrapade IFK Göteborg ihop här nu då?
Ja, jag räknar någonstans att vi hamnar i det spannet 27, 28, 29 poäng där någonstans. Och där är det ganska tajt. Vi måste förbi två av de här lagen för att slippa kvala. Och den vägen har jag identifierat här. Vägen ut. Nyckeln till frihet.
Yes.
Vägen till paradiset. Vi måste vinna mot Varberg.
Yes.
Vi måste vinna mot Helsingborg.
Yes.
Så är det. Eller så här, vi kan absolut inte tappa poäng mot Helsingborg. Då är det över. Vi måste ta i alla fall någon poäng mot antingen Sirius, Östersund eller Häcken. Och vi måste nog vinna mot Örebro.
Då skrapar vi, om det här faller väl ut.
Ja, då går vi över 30 poäng.
Då går vi upp på 31 poäng.
Ja, men det, för att känna oss safe så är det nog så det måste gå till. Så supernyckelmatch mot Varberg. Så här, och då blir ju följden, vinner vi inte den så kanske vi måste vinna mot AIK eller Malmö då. Och vilket är synd att ha på axlarna. Så att för varje poäng som vi tappar mot det här så blir det ju svårare och svårare.
Mm.
Så ligger det till. Vi måste vinna mot Varberg. Vi måste nog fan vinna mot Helsingborg. Och sen så måste vi nog vinna mot Örebro. Där har du vägen tillbaka till Allsvenskan som vi fortfarande är kvar i.
Vägen till Allsvenskan kanske.
Vägen kvar i Allsvenskan. Vägen kvar. Ja. Ja. Mycket vägar här. Alla vägar bär till slut.
Vi är denna vecka glada och stolta över att ha Jays Headphones som sponsor.
Ja, många var tydligen sugna på deras nya trådlösa plugglurar F5 True Wireless som har vässat samtalskvaliteten något alldeles oerhört.
Använder man koden BBPOD30 så får man ju 30% rabatt på hela sortimentet, och på dessa då plugglurarna så blir det strax under 560 kronor i slutpris, vilket är en jävla dunderdeal för nya lurar.
Ja, men det är det faktiskt.
Dealen gäller fram till den 5/10, så skynda på nu, det är fan knappt en vecka kvar. Tack så jättemycket Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra BB-podd och för att ni hjälper våra lyssnare att få riktigt schysst kvalitet.
Det är stabilt.
Om jag säger Amanda Lind och Mikael Damberg, vad säger du då?
En jävla rörig duo.
Du vet inte. Du vet inte om de är röriga.
Som duo.
De har nog ordning på sina papper, ska du se. Det tror jag.
Här hamnar vi i något som vi inte har på fötterna.
Nej, jag har alldeles för dålig koll på dem, men ingången i det här var ju då att de idag då hade någon presskonferens eller vad de
så här haft. Känslan är att de har inte något jättebra år.
Nej, men vem har det?
Nej, men det är i alla fall känslan.
Men det, ibland hamnar man i, så här, ibland väljer man att gå in i vissa saker och så blir det jobbiga år och så är det segt.
Vi kan ju förtydliga att de är ministrar, va?
Ja.
I Sverige.
Oavsett så kommunicerar de idag då att från och med den 15 oktober så öppnar man upp då för större evenemang runt om i Sverige och man ökar då den här gränsen för offentliga sammankomster från 50 till 500 pers. Alltså det var precis innan man drog ner det till 50 igen. Det var också när det var 500 pers, en riktigt god hjälte i Åre passade på, som var bartender, passade på att ge typ 170 skidåkare corona under en afterski för att han tog sina svettiga händer på deras ölglas.
I Åre, det är han som har smittat Östersund eller?
Det var en lång inkubationstid i sådana fall, för detta var ju typ februari, men absolut.
Men de bor väldigt glest där.
Det tar lång tid för vinden att åka dit, så att säga.
Anywho.
Ja, men den stora frågan är så här, hur ska fotbollen i allmänhet och hur ska då IF Göteborg förhålla sig till att man under tre matchers tid...
Tre hemmamatcher.
Ja, tre hemmamatcher. Men det är ju, jag tror inte att IF kan bry sig jättemycket om hur de gör på Friends och så vidare. Utan vi får ju någonstans tänka på hur hanterar vi det då här på gamla...
Jag vill bara förtydliga det. Ja.
Ja, men sluta förtydliga saker och ting.
Okej. Okay.
Tre hemmamatcher efter den 15 oktober har vi. Det innebär att vi kan tillgodose 1500 upplevelser. Men så ska du ha bort lite personal och lite vakter och sådär. Så att säga att, säg att vi landar på 350-400 då per...
300 pers?
Nej, alltså per gång. Säg att det blir 400 i slutändan då. 400 publik säger vi man kan tillgodose. Mm. Och så gånger tre. Då är det 1200 matchupplevelser vi pratar om. Hur ska IF Göteborg hantera det?
1200 fördömda själar.
Hur hanterar vi det?
Det finns väl olika takes på det.
Mm.
AIK har ju till exempel varit ganska tydliga med att de säger alla eller ingen.
Mm.
Den sidan har ju förts fram även i de blåvita leden.
AFC Eskilstuna kör på samma linje. Det är roligt ändå. Det är kul att trycka på de publiklösa lagen.
Ja. Och så Häcken och ingen publik och Göran Persson i tjock och alla de skämten. Ja.
Mm. Jag för mig ändå att BK Häcken i och för sig hade sålt, det var det i december som den sista mätningen, då hade de sålt typ 1200 årskort, så för dem blir det jättelätt då.
Perfekt.
Mm.
Sen finns det de som säger lotta bland alla årskortsinnehavare.
Typ Hammarby har valt att göra den vägen.
Ja.
Ja. Det finns massa olika varianter. Det finns, sen finns ju då den enklaste lösningen som också är den hemska lösningen, och det är att inte öppna upp alls, att välja att vi kan tillgodose så få människor den här upplevelsen och det blir en apparat vi måste dra igång det och polis ska blandas in och vi måste ansöka om tillstånd för det för att det blir ett publikt evenemang och vi måste öppna någon kiosk och vi måste ha toaletter till det. Och då inser man att men det här blir för mycket jobb. Så att därför
vad jobbigt det här är med publik. Det är mycket godare resten av säsongen när det inte var någon publik.
Nej, men man ska nog komma ihåg, och det gäller ju alla typer av evenemang och det gäller egentligen alla typer av verksamheter, att man måste upp i en viss nivå för att saker och ting ska bära sig självt. Och därefter så kan man börja göra vinst på det. Det är ju inte så, om vi tar våran lilla restaurang som ett exempel, det är ju inte så att det kommer in en gäst och så innebär det ett plus i kassan liksom, utan det måste in en viss nivå för att det ska bära sig själv när man ska dra igång och hela processen då. Och den nivån så här, landar inte vid 400 pers.
Är du menar att vi skulle backa på det ekonomiskt?
Jag har inte kalkylen här, men jag har väldigt svårt att se att vi skulle göra någon jätteavans på det i alla fall som förening.
Har också hört sägas att men vi tar och låter alla sponsorer komma, för de har ju ändå betalt en massa som de inte fick något för.
Mm. Typ. Men den vägen tror jag inte man kommer gå på ändå. Det är så här, sponsorerna har ändå inte fått i närheten av det som de har blivit lovade inför året, som de missar tre tillfällen till.
Det har de andra publiken, menar du då?
Nej, men de andra publiken har ju ändå haft valet att stå kvar eller att få sina pengar tillbaka. Mm. Så att där tycker jag ändå den stora skillnaden är. Sen så visste jag är helt övertygad om att det kommer bli tjafs med sponsorer när faktura nummer två kommer från IFK Göteborg och de kommer eventuellt säga då att den här är inte jag så sugen på att betala och så vidare.
Speciellt företag som inte heller haft det så fett.
Nej, så är det ju. Det är ju liksom en tuff värld för många. Man ska komma ihåg det att när man sponsrar så gör ju folk det med pengar de har över. Och folk har ju generellt väldigt lite pengar över just nu.
Så kan det vara. Sen så har det väl mer och mer på senaste, i alla fall för mig, vuxit fram ett alternativ som jag kanske blir mer och mer intresserad av.
Mm, ge mig det.
För när du började diskuteras det här, då låg vi inte så jävla brunt till i tabellen som vi gör nu.
Nej.
Nu ligger vi... Ja, vi är på säker mark i och för sig.
enligt vissa
enligt
ting. Men vi har ju precis gjort en genomgång som säger att vi har en ruskig kniv mot strupen.
Jag tänker så här, om vi då tar, vi sätter 400, om vi tar de 400 mest röststarka, bäst lämpade personerna att faktiskt stötta laget verbalt och så stoppar vi in dem på en i övrigt ganska tom arena. Gör inte det en skillnad som faktiskt kan hjälpa oss att ta vitala poäng i den här slutspurten där vi måste slå vissa lag och så vidare?
Jag känner att det är lite på samma sätt som vårt svenska försvar hade hanterat en sån här attack. Liksom. Vi tar våra starkaste, 400 starkaste män och ställer dem i frontlinjen.
Ja, vet du att förr i tiden, väldigt långt, väldigt, väldigt länge sedan, så formerade man så här när man skulle gå ut i krig. Det var där innan de slogs med hästar ens.
Mm.
Så fanns det en formation då som de körde. Det var lite taktik sådär då. Som kallades för svinfylking.
Mm.
Och då gjorde de så att först ställde man den absolut bästa kämpen. Mm. Efter honom ställde man de som var nummer två och nummer tre. Och så dubblar man bakåt så liksom.
Jaha, okej.
Okay. Så att den...
Det blir som en pyramid fast liggande.
Ja, men precis. Och då, var det, då skulle den liksom bara skära som en jävla kniv mellan, genom fienden så. Förmodligen fullkomligt dåraktig taktik.
Det känns också som att man förlorade ju alltid sin bästa man antagligen på det här sättet.
Ja, precis.
Det fick alltid ett sämre och sämre lag.
Det är lite som den här julgranen som man ställer upp, vissa ställer upp med på fotbollsplanen.
Ja.
Det var en parentes.
Mm. Och det är ju en utopisk klackvärld, så är det en svinbra idé. Sen hur fan man ska genomföra det där, det har jag väldigt svårt att se.
Men är det en dörr man kan stänga helt, tycker du egentligen då? Säg att hela den här apparaten gör ett mål i slutändan då. Och så är det målet som gör att vi klarar oss kvar i Allsvenskan. Då är det fan med värt allt kämpa och spring, allt jävla slit, alla pengar och all jävla osämja mellan supportrar, ja, ja. Som kommer bli såklart, för vem ska bedöma vilka som är bäst lämpade och så vidare. Det är en jättesvår fråga, men är det inte värt den då eller? Du vacklar här nu, säger jag.
Nej, men jag gillar ju idén. Jag bara ser ju så här, något impulsiva, lyckliga och killen som tänker att allt är så jävla lätt tycker att det här är en jättebra idé. Sen vet jag att det finns ju en komplexitet i frågan. Och jag vill inte låta som jävla politiker här på något sätt, men det är jävligt stökigt att liksom välja ut ett visst gäng och så ska du sätta dem då på typ, vad blir det, var 30:e stol inne på Gamla Ullevi för att fördela ut dem på ett bra sätt.
Nej, det är inte bara ett avstånd som gäller.
Jag ska villigt erkänna att jag är för dåligt påläst.
Ja, men man skulle kunna tänka sig att man tar en långsida och fyller alla med då. Kanske eller något i den ställen.
Ja, ja visst. Men hur ska du välja ut vilka det här ska bli?
Alltså en ren hypotes här nu.
Ja.
Då får man väl kanske ändå gå till kommandobryggan och de grupperna där. Och då får de välja ut sina tappraste kämpar.
400 starkaste.
Och längst fram då så står han med megafonen. Då kan man ha varsin megafon. Nej, men utan att skoja bort det här. Är det här helt omöjligt att genomföra då? Är det det?
Så här.
Men ska man inte ge det en chans i alla fall liksom?
Så här, jag tycker att det är en rätt rolig idé själv. Men jag ser ju extremt många konflikter i det här. Jag stänger inte dörren. Men han säger så här, man kan inte stänga några dörrar år 2020 med tanke på allting som har
hänt. Ja, men hur många är de i Ultras? Då får de väl få någon procentuell del av den här kakan. Det måste väl de här grupperna kunna enas om för att ge Blåvitt maximalt stöd hela vägen in. Det är väl bara att de bestämmer att så här många från varje. Och så skickar vi de som är bäst bara. Och trummor och ballonger.
Ballonger?
Inga ballonger.
Glass och ballonger?
Inga ballonger.
Nej.
Ingen glass. Vi spelar i december. Varm choklad. Ja,
vi ska ställa fram det.
Ja.
Ja. Så här, jag gillar idén. Jag ser den som nästintill omöjlig. Men jag gillar den. Och då kommer jag med alternativ, nästa alternativ här nu då, som i sammanhanget då inte alls är lika bombastiskt och krigarinställt. Men det är ju då att man faktiskt utnyttjar det CSR-programmet som IFK Göteborg har och helt enkelt bjuder in de skolklasser som man ändå har jobbat med över året, så att de får liksom någon sorts upplevelse och på det sättet kan knyta ihop säcken, eftersom man ändå inte kan selektera bland supportrar om vilka som är viktigare än andra och så vidare.
Alltså, är det kreddpoäng vi behöver nu verkligen? Eller är det riktiga poäng i tabellen?
Jag håller ju med dig. Jag skulle jättegärna fylla läktaren med massa gaphalsar som skriker fram oss till poäng. Uppenbarligen så har vi ju inte lyckats prestera utan våran publik i år. Så här, om det är något år man har fått ett bevis på att publiken är 12:e man, så är det år 2020.
Ska vi då avfärda det här med att det verkar jobbigt?
Nej, men
fan heller.
Jag tycker att idén är rolig. Men det betyder inte att jag tror att det kommer hända.
Nej, men nej, det är ju synd. Och så vidare.
Men, eller så hyr vi in, så här, vi hyr in 400 motsvarigheter till gentleman's coach som bara får stå och gasta och skrika.
Finns det 400 motsvarigheter? Ja, men han, i sådana fall vågar jag inte gå ut på dagarna i fortsättningen. Han har tappat lite i slagstyrkan då, gentleman's coachen, va?
Har du tröttnat på honom?
Eller så här då. Han är ju typiska exemplet på det som vi kallar för en one trick pony.
Att han har en grej.
Att han har en grej som är hans grej. Och när han väl upptäcker att shit, det här fick jag uppskattning och likes och retweets och allt vad det kan vara på, då försöker man göra den grejen hela tiden igen och inhöstar jubel och sådär. Men till slut så tröttnar man ju lite på de här gubbarna.
Det finns mängder av sådana exempel på. Och det är så jävla roligt också, för att de har en grej och den är så enkel. Du vet, det finns ju en gubbe på Instagram, han flerar på memo och allt sånt där nu, som han sitter i det här hemlig beundrare och så säger han sigitt.
Ha det så gitt. Riktigt, riktigt svag usp.
Ja, eller hur? Visst är det så. Eller till exempel han Rasim Reis på Twitter, det är en filur som figurerar nu, har du hört honom?
Han är väl någon sorts kommentator också, tror jag.
Ja, så. Han började ju att köra att det var, han skrev först allting då som hände i division 1 på bussen, så här, börja, var jävligt roligt, sen bara, det här kör jag hela vägen in i mål. Nu har han också då adderat det här med balkansvordomarna och kör det dygnet runt. Det är hans grej.
Vad är det här med balkansvordomarna? Nej, men, nu igen.
Han plockar upp klipp från typ YouTube där en tränare från Balkan skriker jag ska knulla din mamma, och så översätter han det då.
Još jedan put ga spomeni pička li ti materina, ti pička materina, razumiš me, tebi i oci Amsterdamu.
Och så blir det jätteroligt, och det här har han upptäckt att det funkar, så nu gör han det liksom i tid och otid.
Är det inte lite märkligt också att just balkansvordomarna passerar under radarn i någon form av typ, de är ju så jävla
lite
sköna.
Ja, de är lite sköna, ja.
Rus liksom. Ja. För att hade du liksom skrivit sådär, så hade ju folk, vad fan är du, har du tappat det fullkomligt liksom?
Och Monkey. Sjukt,
det är min mamma alltså.
Ja, fan vad sjukt är det.
Mamma lyssnar inte på detta, alltså, vilket är tur.
Ja.
Men du hade inte kommit undan med det. Jag hade inte kommit undan med det språket. Och observera nu att jag vill inte vara någon moralisk språkpolis här nu. Jag kan säga att folk är horungar och hit och dit. Det är inte det handlar om. Men det är märkligt att det här bara flyger fjäderlätt över radarn i någon form av fan vad skönt det är med folk som röker inomhus, skjuter Kalashnikov i luften och svär helt brutalt hårt liksom, i alla situationer jämt.
Ja, men det är väl just det, romantiseringen av svordomar. Vi har ju så här, det är samma om man tar spanska sidan, så här, puta madre och alla de där grejerna, de tar italienska med cazzo och allt det där. Men just så här, från Balkan, det känner jag, där spårar det lite. Där är det mycket så här, jag ska göra det här med din mamma och den ska göra det på den här och jag ska göra det i
väldigt specifikt,
spis och under en soffa. Alltså, ja, det kanske har sin charm.
Kan det vara så att de länderna som vi åker på solsemester till, att de kommer undan lite enklare i den här ekvationen? För att det är lite skönare då, det är lite mer manjärna när man är utomlands, har druckit 4 bärs och tycker att liksom, man stör sig inte på att de röker på balkongen bredvid. Det luktar semester Och på samma sätt kanske det är när det är någon taxichaufför som är helt psykotisk och galen och sitter och gormar. Och så då tycker man, ja, men det är ju skönt ändå. Är det så? Är det någon sorts spaning här som inte alls har med Blåvitt att göra?
Jag vet inte, oavsett så kan vi nog konstatera att det är sällan man hade kommit undan i allsvenskan genom att berätta för en domare att man ska göra det ena och det andra med ens mamma i ett träd och så vidare och så vidare. Det tror jag.
Nej, frågan om vi ska ha 400 gentlemen's coach och frågan är väl om vi ska ha 400 vilt svärande chartermålsvärdar så att säga på läktaren heller, utan då får det nog bli de 400 mest röststarka vi kan hitta runt om i den blåvita skaran i så fall, eller 400 barn som du ville då.
Du fan, vilket få upp. Så du tyckte att du kunde slänga ihop det på det sättet?
Ja, det var
jag, tycker det är, jag tycker det är svagt. Är ja. Det? Jag är alltid för ett publikstöd, men jag är också lite mer realistisk än dig. Du liksom lever i någon sorts jävla bubbla där du tror att allt är möjligt och att alla vill allt väl hela tiden.
Puta madre.
Är det läge att säga som Mikael Stare hade sagt i slutet på en intervju?
Vad skulle han ha sagt?
Stort tack.
Säger du det?
Ja. Vi säger också stort tack till Jays Headphones för att de hjälper oss att göra BB-podd. Koden BB-podd30 ger dig 30% rabatt fram till den 5/10. Det är snart, så skynda dig in på jaysheadphones.com.
Det var ord och inga visor, Glimberg. På söndag börjar vi den långa, mödosamma klättringen på vägen till paradiset ut mot nästa års allsvenska. Ta hand om er där ute och krama varandra i trafiken. Och jag vaknar i dröm och det är kallt fast det brinner. Vi checkar in sig.